Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Sarit Monastyrski med P4 Extra.
Sex års fängelse, ja, det är vad åklagaren yrkar i det 26 år gamla fallet mordet på Malin. Pilotstrejken, den ställer till det. Emma och familjen, de är på Sicilien och nu vill de hem jaga nya flygbiljetter. Vi ska till Almedalen också, för där möter nämligen Erik Blix både Liberalernas Johan Persson och Kristdemokraternas Ebba Busch. Sveriges NATO-protokoll, ja, det är nu påskrivet av alla NATO-länders ambassadörer. Och frågan är, har du skrattat eller varit riktigt arg idag? Ja, nu så är den klar. Känslokartan över hela världen. Vilket land är gladast och var är man som argast egentligen? Det här, det är P4 Extra. Känn dig varmt välkommen. Ja, 6 års fängelse, det är vad åklagaren yrkar på för den 44-åring som står åtalad för mordet på Malin Lindström 1996. Idag så hölls slutpläderingarna i det här uppmärksammade mordfallet. Det är 26 år efter att det inträffade. Jenny Johansson, reporter på P4 Västernorrland, har följt den här rättegången, är med oss nu. Ja, Jenny, vad är det som har sagts där vid slutpläderingarna?
Ja, vi kan väl börja med att säga att det är inte färdigpläderat än, utan vi ska fortsätta nu efter lunch med försvarsadvokaten. Men åklagaren har ju framförallt sagt att hon menar att den här nya tekniska bevisningen har gett ett högre bevisvärde till övrig bevisning. Hon menar också att det i och med den här nya förklaringen som den åtalade mannen gett, är det tydligt att han har försökt förekomma olika bevis som skulle komma att hittas och presenteras. Vissa uppgifter också som hon menar som han har lämnat är sånt som bara en gärningsman kan veta. Försvarsadvokaten...
Vad är det för förklaring då?
Ja, det kan vara till exempel att han har åberopat vart Malin Lindström har haft en borste, vart hon har tagit ut den ur för sida ur jackan, att hon har haft en innerficka. Och sådana små exempel har åklagaren plockat fram som menar bara att det är så specifikt.
Du har ju följt den här rättegången. Hur skulle du beskriva den?
Ja, men i och med att det har gått så lång tid, det är 25 år sedan det här skedde, och så har man väl ändå fått en sorts distans till det som har hänt, så det har varit en ganska sansad och lugn stämning. Sen så blir det ju väldigt tydligt också att hur minnet påverkas av att det har gått 25 år för de vittnen som ska höras. Det är ju flera som har haft lite motstridiga uppgifter mot vad de sagt i tidigare förhör för 25 år sedan. Då. Mm.
6 års fängelse för mord. Hur motiverar åklagaren just den tidslängden då?
Ja, men hon menar ju, Stina Sjöström då, att de här nya DNA-bevisen är skäl nog att döma honom för det här mordet. Och som sagt, det har gett högre bevisvärde till de andra bevisen som man haft sedan tidigare. Då. Mm.
Och den här misstänkte 44-åringen, han har ju fällts då, som du nämnde, i tingsrätten och sen friats i hovrätten tidigare. Och nu är fallet uppe i hovrätten igen då. Och det här allt handlar om då att DNA-tekniken utvecklats så mycket under åren. Hur har man pratat om det? Vad har sagt?
Ja, men egentligen lite, för det är ju ingen som ifrågasätter det här i DNA, det är ingen som ifrågasätter matchningen eller att den åtalade kan knytas till det här DNA-spåret som hittas på byxorna. Så att, ja, man kan konstatera, åklagaren säger att hade hovrätten haft vetskap om det här vid den tidigare förhandlingen så hade han blivit dömd.
Mm. Polisen hittade ju också blodprov och andra spår som borde ha slängts. Alltså, gäller det ändå som bevismaterial nu?
Ja, det gör det. För vi har ju det som då kallas fri bevisning. Och då får man använda de här även fast de skulle ha blivit förstörda. Då. Mm.
Och vad har den misstänkte 44-åringen sagt om anklagelserna?
Ja, han nekat till brott. Han har ju berättat att han har varit i kontakt med kroppen och han har varit med och flyttat den och hans DNA har hamnat där genom att han och tre andra har onanerat vid den döda kroppen. Och då är den berättelsen han uppgett för rätten, och det är ju det här som åklagaren har kallat för en absurd och osannolik berättelse, men försvarsadvokaten menar att det är en fullt rimlig förklaring. Mm.
Du ska tillbaka in i rättssalen här nu på eftermiddagen. Vad är det som kommer hända då?
Ja, nu ska försvarsadvokat Ulf Holst plädera klart här, och vid tingsrättsförhandlingen hade han tydligen pläderat i 4 timmar, så vi får väl se om det kommer vara så länge även den här gången.
Mm. När faller domen?
Ja, vi har inte fått klart besked om det, men uppskattningsvis inom 14 dagar.
Mm. Vår reporter på plats där från P4 Västernorrland, Jenny Johansson, tack så mycket för det. Det handlar alltså om det mordfallet, mycket uppmärksammade mordfallet. 26 år efter att det inträffade nu så är det en ny rättegång, och det här är sista dagen på den rättegången. En svensk man ska ha tillfångatagits av ryskstödda styrkor i Donetsk-regionen i östra Ukraina. Det här enligt den ryska statskontrollerade nyhetsbyrån TASS. Mannen påstås ha stridit med ukrainska soldater i slaget om stålverket i Mariupol. De så kallade myndigheterna i den ryskstödda utbrytarregionen Donetsk, i praktiken då en rysk lydstat, anklagar honom för att ha stridit som legosoldat, vilket av ockupationsmakten betraktas som ett brott och som kan ge dödsstraff. Svensken har i förhör nekat till alla anklagelser enligt nyhetsbyrån TASS. De sista striderna på den ukrainska sidan i Mariupol, de gav upp omkring den 20 maj. Efter att SAS utlyst pilotstrejk så är det många svenskars semester som fått ett abrupt slut, men också många utomlands som blivit strandsatta. Nu ska vi till Emma Nilsdotter från Huddinge som är med familj på Sicilien just nu. Hallå där, Emma.
Hallå.
Hur har ni det?
Ja, vi sitter här och det är varmt och härligt. Det kan man ju inte klaga på ändå.
Nej, det förstår jag. Men du, när fick ni besked om att flyget var inställt?
Ja, beskedet kom igår via sms klockan 11.20 att flyget var inställt. Och då visste vi inte riktigt vad som skulle hända. Det stod bara att vi skulle inte åka till flygplatsen förrän vi hade fått en konfirmerad resa. De skulle boka om. Jaha. Så vi satt lite och funderade hur vi skulle göra. Vi hade en hyrbil som vi skulle lämna igen. Och det var lite frågetecken här. Sen klockan 14:30. 14:30, då fick vi de nya ombokade flightsen mailade till oss.
Ja.
Och då var vi helt plötsligt separerade, vår lilla familj. Jag och min man skulle flyga hem via München.
Aha.
Och barnen skulle flyga hem via Zürich och Wien. De skulle ha 2 mellanlandningar och de är 10 och 12 år gamla.
Aj då. Ja, det är lite knepigt såklart. Ja. Vad tänkte du?
Ja, men alltså jag blev ju helt så här, vad tänker man? Man får ju bara så här, det är inte rimligt. Och någonstans så tycker man ju att vi bor i ett så pass modernt land, att det här, eller modernt värld, att det här ska ju gå att lösa ganska snabbt. Men vi satt alltså 7 timmar igår i telefon till SAS utan att, ja, vi lyckades komma fram en gång och prata med en kvinna som var så otroligt ohjälpsam. Och hon var på, så att vi fick fortsätta att ringa. Och vi kom inte fram. Och då helt plötsligt så kunde vi inte egentligen boka av våra biljetter heller. För att det var så nära in på avgången. Vi skulle då, det SAS har gjort är ju att de har bokat om till Lufthansa. Och ja, men idag så har vi suttit 6 timmar med SAS i kö.
Hur
SAS har gjort själva.
Vad händer nu då? Vad sa de?
Ja, vi har bokat nya flygbiljetter via Norwegian. För vi kan ju inte sätta våra barn på att flyga själva. Så vi helt enkelt fick ha upp kortet, köra på kredit känns det som, och köpa nya flygbiljetter så vi kan flyga hem tillsammans.
Mm. Vad går det här kalaset på nu? Nya flygbiljetter och så kanske någon hyrbil, någon extra dag och lite sådär?
Ja, precis. Nej, men ja, hyrbil och hotellkostnad och mat måste man ha. Så att vi räknar väl någonstans mellan 15 och 20 000 för de här extra dagarna som vi hamnar här.
Mm. Vad tänker du?
Jag tänker att det är bedrövligt. Och det, det är säkert fler som har liknande situationer. Jag kan absolut känna sympatier med även personalen på SAS som måste ha relativt stressigt. Men det är rätt tufft och som barnfamilj att hamna i en sån här situation. Vi har inte direkt varit så att vi har fått en förlängd semester och man har kunnat njuta av det. För vi har ju suttit och varit stressade och oroliga och barnen märker av det. Så det har inte varit några glada extra dagar här, om man säger så.
Kommer du hoppa på ett SAS-plan igen om det blir möjligt?
Det kommer att dröja innan jag flyger överhuvudtaget, känns som just nu, med tanke på allt strul som är med att flyga.
Ja, det är ju det. Du, har ni någon tid att passa nu, tänker jag också? För nu blir det ett par extra dagar här för er.
Mm. Ja, vi har ju lite jobb som väntar hemma, såklart. Jag har fått skjuta på det. Jag är frilansande musiker, så jag har fått flytta på det. Jag förlorar lite inkomst på det. Barnen har ju sommarlov, så de klarar sig.
Ja.
I alla fall.
Du, jag tänker också att det här strejkhotet, det har ju funnits ett tag. Har det liksom legat i luften under hela er resa? Hur har tankarna gått kring det?
Men det är det som är så komiskt någonstans. Alltså när vi bokade den här biljetten, eller snarare så här, några veckor innan vi åkte ner, vi har varit här en vecka nu, lite drygt. Men för kanske 3 veckor sedan, så när man började höra talas om strejkhotet, så ringde jag SAS för att kolla hur vi ska göra. Och då försäkrade man oss på SAS att våran flight var trafikerades av Air Baltic. Och den skulle inte beröras av den eventuella pilotstrejken. Så jag tycker då att då hade jag kollat upp det där. Så jag har inte brytt mig om alls om det här hotet om strejk. Men då visade det sig nu att det var bara vår resa ner till Sicilien som trafikeras av Air Baltic, och hemresan är som vanligt. Så därför blev det så otroligt snorna när vi inte fick komma hem.
Ja, när åker ni hem då? När lyfter flyget för er hemåt?
Ja, flyget lyfter då imorgon klockan 11.
Då önskar jag och hälsar er varmt välkomna tillbaka hem till Sverige igen. Ha det så bra. Ja. Emma Nilsdotter från Huddinge, just nu på Sicilien alltså. Tidigare idag då kom beskedet att SAS ansöker om konkursskydd i USA. Och det här innebär då skydd från utmätningar och konkurs med syfte att stöpa om bolaget. Det här ska inte påverka schemalagda flygavgångar. Nathalie Imbruglia med Torn. Om en stund så ska vi till Almedalen på Gotland. Där finns Erik Blix som efter de lokala nyheterna här möter Liberalernas partiledare Johan Persson. Men nu ska du få lokala nyheter över hela landet.
Nu fortsätter P4 Extra.
Och som vanligt så fortsätter P4 Extra i dessa tider från Visby och Almedalsveckan. En frisk vind blåser över Almedalen idag. Men vi sitter bekvämt innanför vår trädgård. P4 Extras egen lilla kaffebjudning är på gång. Vi har Liberalernas nya partiledare Johan Persson här. Hej och välkommen.
Hej och tack för att få komma.
Ja, och det tog ju bara 3 sekunder innan du kastade dig över termosen, så du var kaffesugen.
Ja, men det är ju, kaffe är ju gott. Jag vill ju ha både 10 kaffe och 11 kaffe numera.
Ja, och vilken kaka tar du? Vi har ju då kanelgifflar, saffrans, skorpa eller kardemumma och den klassiska dammsugaren.
Ja, men det blir ju en saffransskorpa. Det är ju ändå på Gotland vi är.
Ja. Det låter bra. Det är ditt första tal i Almedalen. Vad är känslan?
Spännande, roligt. Jag är förväntansfull. Det ska bli spännande att se hur det är att möta medborgarna och publiken från scen med mig som huvudtalare. Jag har varit förband några år, så att, nu får man stå där och ha huvudansvaret själv.
Då har du lite övning. Nu får du säga väldigt kort. Vilken är den viktigaste politiska frågan just nu?
Jag tycker att vi måste göra ett häv i skolan så att fler unga klarar skolan. Det är den framtid vi har imorgon, den börjar i skolan.
Då ska vi prata mer om det med Liberalernas Johan Persson här i P4 Extra idag. I George Ezra med Anyone For You i P4 Extra, där Johan Persson, Liberalernas partiordförande, är tillsammans med mig i vår studio här i Visby under Almedalsveckan. Skolan är den viktigaste frågan, tycker du. Vi ska strax prata om det. Vi befinner oss mitt i Östersjön. Där ligger ju Gotland, ett innanhav som mår ganska dåligt och har gjort det länge. Vilken är din och Liberalernas plan för att göra Östersjön till en bättre plats för torsk, strömming, sjöfågel och människor?
Ja, men dels måste ju arbetet med att motverka själva utfiskningen fortsätta, och där är ju samarbetet inom ramen för EU helt avgörande.
Mm. Har Sverige varit för svagt i de förhandlingarna tidigare?
Ja, vi kanske kunde ha gjort vissa saker bättre, men vi har ju bidragit. Vi har ju förstått vikten av att värna beståndet av fisken som finns här. Men sen är det väl också så att vi måste ju jobba med tillförseln av... minska den av kväve och konstgödsel, inte minst. Att det är ju, där ligger mycket kvar att göra. Att bygga upp våtmarker på land för att hindra utsläppen.
Mm. Men har ni konkreta förslag och program för det i Liberalerna?
Ja, alltså, vi ser ju att det är genom EU vi måste gå. Att länderna runt Östersjön tar ett ansvar tillsammans. För det hjälper ju inte att vi skulle ta bort allt konstgödsel i Sverige. Det är ju helt otänkbart. Men vi måste ju minska utsläppen, att vi gör det tillsammans. Så där har ju vi program att man ser till att vi har ett minimalt utsläpp, och vi vill ju se anläggandet av flera våtmarker i Liberalerna.
Mm. Du, skolan som sagt är den viktigaste frågan, det är ju en klassisk liberal hjärtefråga. Igår talade både Magdalena, eller härom i söndags talade Magdalena Andersson om vinsterna i friskoleområdet, det gjorde även Nooshi Dadgostar. Hur vill ni göra med vinster i skolan?
Liberalerna tror ju att det är att alla människor kan få välja skola oavsett plånbok är unikt och bra för Sverige. Mm. Det är bra för föräldrar, det är bra för elever. Men vi ser också att vi behöver ha en ny friskolereform och en särskild friskolelag som reglerar bland annat vinsterna, som reglerar innehållet för friskolorna hårdare vad det gäller till exempel tillgång till skolbibliotek, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning. Det vill vi föra in. Så det måste bli en stramare och vassare kostym för friskolorna.
Så i vinstregleringsfrågan där, ligger ni egentligen lite på samma linje som Socialdemokrater och Vänster?
Vi tycker att vi ska inte fortsätta som det är idag. Vi behöver det ska regleras med en särskild friskolelag, för vi vill att friskolor ska vara här för att stanna. Både såklart de som drivs som stiftelser eller ekonomiska föreningar, men också att vi accepterar att det finns, att det drivs i företagsform. Men de måste ha en särskild lagstiftning som
Hur ska kvaliteten i skolan kontrolleras då?
Ja, den ska ju kontrolleras genom att man ser till att det är hög kvalitet i alla skolor. Det är ju ytterst ansvaret för skolinspektionen, och vi använder ju så nationella prov för att se att svenska elever så att säga går åt rätt håll när det gäller att man lär sig mer och blir kunnigare. Mm. Så det ligger ju där, men inspektionen ska kunna ske ofta och den ska kunna ske oanmält, och då ska man ju stänga både konstiga skolor som är direkt olämpliga. Det kan ju vara religiösa fanatiker som driver skolor, det är ju bara att stänga och säga hej då, nu får barnen börja någon annanstans. Men kvaliteten är ju lika viktig i den kommunala skolan som i friskolorna, så att det är ju den vägen man ska gå. Men de behöver en annan styrning vad det gäller möjligheten att kunna tjäna pengar.
Är det vinsten som har drivit på betygsinflationen som du ser det?
Jag tror att betygsinflationen kan man se i olika skolor av olika skäl, men bara det att risken finns är ju förödande på lång sikt. För att barn ska ju lära sig saker, de ska inte ha betyg som inte stämmer överens med det.
Så ni vill reglera vinstuttagen på något sätt? Ni vill ha en ny skolreform? Ni vill stoppa religiösa friskolor, konfessionella skolor? Ni vill satsa 3 miljarder på kunskapsstöd. Vad innebär det?
Ja, men vi vill se till att flera lärare kommer tillbaka. Det finns ju 30 000 lärare som idag inte jobbar i skolan. Vi behöver ju ha fler lärare som är behöriga i skolan. Det är ju ett sätt. Men vi fokuserar särskilt på det vi kallar på speciallärare, särskilda undervisningsgrupper, för att få fler ungar som av olika skäl har det svårt och jobbigt i klassrummet att klara skolan. Vi har ju 16-17 000 barn som varje år lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg för gymnasiet, och det är verkligen inget bra.
I den här frågan upplever du att ni är överens med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna?
Jag uppfattar att det finns en bred insikt om att vi behöver göra mer för skolan, men jag tycker att samtliga partier i hela riksdagen är för svaga och har fokus på detta. Jag kan inte förstå att man inte ser att framtidens Sverige, det börjar i skolan. Människors framtid börjar i skolan, och den ska aldrig sluta där, för tittar man på alla undersökningar som görs, så är det liksom unga människor som går ut ett gymnasium. Det kan vara praktiskt, det kan vara teoretiskt, med i alla fall godkända betyg. Då är hela världen deras.
Men du vill helt enkelt driva på de andra partierna.
Ja, men jag tycker
att fler
måste prata om skolan som den viktigaste kraften för att skapa social rättvisa och nya möjligheter och ett starkt och tryggare Sverige.
Nu kommer Sverige kanske att gå med i NATO, en gammal klassisk liberal fråga. Är du nöjd med den överenskommelse som har slutits hittills?
Jag tycker regeringen har hanterat det här på ett bra sätt efter 20-30 år av marinering i navelskådande och självgodhet från Socialdemokraterna, så har man nu sent av sidor faktiskt tagit steget och stödjer NATO-medlemskap. Vi är på väg in i NATO, jag tycker det är bra.
Men är det bra att man har satt sig i en situation där Turkiets företrädare lite grann idkar en sorts utpressning på Sverige?
Alternativet finns ju inte riktigt. Vi söker medlemskap och där finns Turkiet med, och vi kommer fortsätta från Liberalerna och alla andra partier synpunkter på de behandlar minoriteter inte minst.
Hade ni Liberalerna koll på att Turkiet skulle sätta upp den här attityden, eller trodde ni att det var en räkmacka in i NATO?
Vi har ju i årtionden kritiserat Turkiet för hur de så att säga har behandlat minoriteter, inte minst den kurdiska, och det är klart att vi var ju inte naiva i den delen, men sen så är det klart att de körde ju på rätt hårt och skulle bromsa, och nu är ansökan mottagning, och jag tror inte den här långa och krokiga vägen framåt än är riktigt färdig, men just den här delen så har jag inte särskilt mycket kritik att föra fram till Magdalena Andersson. Jag tycker hon hanterar det otroligt professionellt för Sveriges bästa.
Du, vi ska strax prata mer med dig. Du var inne på skolan som en förutsättning för väldigt mycket. Jag vet att både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson pratade om att kriminaliteten är en av de absolut viktigaste frågorna. Och det börjar väl med skolan, ja eller nej?
Ja, absolut. Det är ju väldigt få unga människor som har godkända betyg, vare sig i sexan eller nian eller gymnasiet, som vi återfinner som stenkastare eller grova kriminella eller som bär vapen åt gängen. Skolan är ett vaccin mot nästan det mesta och inte minst kriminalitet.
Säger Johan Persson, som är dagens gäst hos P4 Extra i Visby i Almedalsveckan. Lars Life, Sara Larsson, det spelar vi i P4 Extra, och vi pratar med Johan Persson, ny partiledare för Liberalerna, som ska hålla sitt tal i Almedalen idag. Vi ska ta några ja-nej-frågor här för att få lite fart på snacket. Ska vi bygga ut havsbaserad vindkraft, ja eller nej?
Ja.
Ska kärnkraften byggas ut på bekostnad av vindkraften?
Nej, båda behövs. Båda vi behöver behövs. Fördubbla elproduktionen i vårt land. Det är det som man måste ha till sig. Det ska fördubblas.
Ja, det är ganska stora pengar som krävs för att göra det här.
Ja, det krävs stora pengar för att vi ska rädda klimatet. Det finns ingen annan väg. Vi kan inte rädda klimatet genom att vi flyttar tillbaka till grottorna. Utan vi måste rädda klimatet genom att vi ställer om, fasar ut all så att säga koldioxidproducerad fossil energi och in med elen. Och då är det både sol, vind men också kärnkraft som är reglerbar. Det är ju väldigt viktigt.
Den eviga tillväxten ifrågasätts ju ibland. Kräver inte också klimatfrågan en omställning av livsstil?
Man måste ju se till att vi håller i den tekniska industrialiseringen med modern teknik. Så det är ju så vi klarar klimatet. Framåtlutad teknik. Ta det bara här med elbilar. Det hade ju aldrig kommit utan en rejäl tillväxt på det området. Det är ju bra. Sen är ju den i sig så att säga konsumerar ju klimatutrymme såklart. Men vägen framåt är tekniska lösningar, och de drivs av industri och forskning och politisk pekar med hela handen ihop.
Men vi ska inte behöva avstå ifrån någon levnadsstandard för att göra någonting åt klimatet.
Var och en kommer ju naturligtvis kunna förändra sin levnadsstandard. Du kan inte ha glödljus, du måste ha LED-ljus. Vi måste gå mot elbilar istället för fossildrivna bilar. Det är klart att i detta ligger ju de låter ju annorlunda, så det är klart att du får ju avkall på din livsstil om du gillar brum.
Du ska få en liten annan snabb fråga här också. Du måste välja. Det är ju en klassiker i politiska intervjuer. Annie Lööf eller Jimmy Åkesson?
Ja, men Annie Lööf för politiska samtal om liberalismen. Jimmy Åkesson för att byta regering.
Ja, men här har ju skett någonting med Liberalernas inställning till samarbete eller att regera eller styra Sverige med någon form av stöd av Liberalerna. Har det varit en jobbig process i partiet?
Ja, det är ju så att idag så måste man förhålla sig till de parlamentariska realiteter som finns. Och det beror ju på att medborgarna i det här landet går att välja. Jag älskar ju vår demokrati, jag älskar Almedalen, jag älskar valdagen. Och det som svenska folket då bestämmer, det måste jag som återvald till riksdagen förhålla mig till. Och då måste man kunna prata öppet och rakt i sak med samtliga partier, från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna.
Men du vill inte sitta i en regering ihop med sverigedemokratiska ministrar?
Nej, det är korrekt. Men det betyder ju inte att man inte får inflytande. Vi ska föra samtal i sak med Sverigedemokraterna. Vi pratar med dem om allt från viktiga åtgärder för att bekämpa brottsligheten, för att öka friheten för människor som inte är kriminella. En framåtsyftande klimatpolitik för svensk elproduktion. Allt det där kan vi göra och har visat. Och det tycker jag är en styrka.
Men flera tongivande liberaler har tagit starkt avstånd ifrån den här linjen från partiets sida. Är det ett problem för er?
Nej, vi i Liberalerna så tycker människor olika i vissa saker, men partiets medlemmar har varit tydliga att både på partiråd och på landsmöte slår fast den linje som nu gäller. Vi kan prata i sak. Jag kommer aldrig tappa bort mina liberala rötter. Jag företräder ju inte bara oss som är aktiva nu eller mig själv. Jag företräder ju 100 år av politisk historia. Vi har slagits för den här friheten vi har i Sverige. Den ska vi försvara och vi ska få den att växa för de som behöver allra mest.
Mm. Du pratar om linjen här. Jan Björklunds berömda röda linje mot Sverigedemokraterna. Ska vi numera betrakta den som sträckad då eller?
Nej, den röda linjen som vi har slagit fast och som medlemmarna, jag följer ju medlemmarna i mitt parti, den som har slagits fast på både partiråd och landsmöte är att Sverigedemokraterna kan inte ingå i en regering. Sen har jag politiska röda linjer och det har ju Liberalerna haft i 100 år vad det gäller synen på valfrihet, vad det gäller synen på energipolitik, vad det gäller synen på toleransfrågor och inte minst vad det gäller fri kultur eller oberoende rättsväsende.
Mm. Idag visar Sveriges Radio Ekots sammanräkning av olika opinionsundersökningar att ni för första gången på länge är över riksdagsspärren. Det känns bra antar jag.
Ja, men det är jätteroligt.
Från en ganska låg nivå kan man väl tillägga.
Det ska
så
man
har
säga.
Gått uppåt.
Ja. Vi har en lång resa att göra och det är valdagen som räknas. Men jag blir ju jätteglad när man möter människor som får vind i ryggen av våra medlemmar och kandidater.
Men är det någonting som skiljer Liberalernas politik nu när du är partiledare från Liberalernas politik när Nyamko Sabuni ledde partiet?
Ja, men jag har väl fört in den här tydligheten på att vi måste reglera friskolorna. Man kan behålla valfriheten och medborgarmakten samtidigt som man reglerar friskolorna. Man kan ha ett tydligt socialt perspektiv i brottsbekämpningen. Inte minst där har jag varit tydlig med det. Jag har ju jobbat med brottsbekämpningsfrågor i 20 år i riksdagen. Men det räcker inte med en stenhård järnhandske mot den grova brottsligheten. Man måste också jobba med en hård och varm lovikavante och förebygga brott.
Ulf Kristersson sa någonting som jag tyckte var ganska anmärkningsvärt. Han talade om socialtjänsten och om föräldraansvar. Och att de föräldrar som inte tar sitt ansvar i princip föder upp brottslingar och kriminella. Är det ett lämpligt sätt att beskriva situationen?
Nej, jag skulle uttrycka mig så att är det föräldrar som är extremister eller grova kriminella på något sätt och tar med barnen på verksamhet som innebär detta, då är det klart att då är föräldrarna olämpliga och barnen måste tvångsomhändertas.
Men det kan ju också vara föräldrar som inte har medel att klara av och se efter sina barn. Alltså, finns det inte en problematik med att ständigt ropa på starkare metoder för att de omhänderta?
Ja, det viktigaste är väl att den som är vuxen, som man är i Sverige och myndig. Man funderar på om man skaffar barn. Då ska man skaffa barn om man tänker ta hand om dem. Man ska få barn och sätter man dem till världen, då är det föräldrarnas ansvar att se till att de fungerar. Och klarar man inte det, då har vi en socialtjänst som måste gripa in tidigare och tydligare. För att det är ju inget barn som vill bli terrorist, extremist eller stenkastare eller rånare. Utan det här måste ju samhället kliva in. Saknar föräldrarna kapacitet, förmåga eller i värsta fall ens intresse, då måste samhället gripa in via så att säga, socialtjänst eller ytterstaten.
Ja, den här lovikavanten, hur skulle du vilja karakterisera den?
Ja, genom att man börjar tidigt med insatser i skolan så förebygger man mycket. Funkar ändå inte det, så måste socialtjänsten finnas där parallellt och kunna gripa in och se till att barnen blir tvångsomhändertagna. Det är ytterst en kärlekshandling till de här barnen som får en vettigare chans att, så att säga, bygga sitt eget fria liv.
Till sist då, jättekort. Upplever du att Liberalerna har en plats i Ulf Kristerssons regering?
Jag upplever att Liberalerna kommer kunna göra ett starkt valresultat och Liberalerna är en förutsättning för en ny liberal borgerlig regering, och vi är ganska överens om det.
Johan Persson, Liberalernas partiordförande, tack så mycket för att du kom och var med i P4 Extra.
Tack.
Kent, utan dina andetag hör du här i P4 Extra. Erik Blix, vi ska tillbaka till honom i Almedalen. Han träffade ju nyss Johan Persson, Liberalerna. Och efter 2:30, ja då möter han Kristdemokraternas Ebba Busch. Nu Ekot med Hilda Rundqvist.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Sarit Monastyrski med P4 Extra.
Ja, så är det. Sveriges NATO-protokoll skrevs under utav alla NATO-länders ambassadörer idag, och frågan är, vad betyder det här då? Det ska vi ta och reda ut. Vi ska ta oss tillbaka till Almedalen också på Gotland. Erik Blix, som strax efter 2:30 möter Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Har du skrattat eller varit riktigt arg idag? Fundera lite grann på det där. För nu så är den klar, känslokartan över världen. Vilket land är gladast och var är man som argast? Det här är P4 Extra, där du nu ska få höra Camila Cabello och Ed Sheeran. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold a house. Camila Cabello tillsammans med Ed Sheeran här i P4 Extra. Ja, Sverige och Finland är nu formellt inbjudna medlemmar i NATO. Det här sedan medlemsländernas ambassadörer har undertecknat anslutningsprotokollet. Sveriges utrikesminister Ann Linde och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg, de var på plats i Bryssel, och det var även Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Hallå Andreas.
Hallå, hallå.
Det, vad innebär de här underskrifterna nu då?
Nej, men det innebär att Sverige och även Finland blir så kallade invitees. Det vill säga att länderna får vara med på alla NATOs möten. Man kommer delta i NATOs dagliga arbete, kan man säga, och i den militära planeringen och så vidare. Och det här är ett stort steg mot medlemskap, får man ändå säga. Och jag intervjuade ju Ann Linde för en stund sedan här på Högkvarteret, och vi kan lyssna på vad hon sa där.
Så betyder det att i princip öppnas alla dörrar utom att du får rösta. Så vi kommer nu att få tillträde till ungefär 150 arbetsgrupper, all information, all post och mail och som kommer om alla frågor. Det är ett otroligt viktigt steg att vi har fått invitee-status. Det är inte bara liksom något formellt, utan det betyder väldigt mycket i praktiken.
Och det är ju, ja, som vi hör utrikesministern, så är det en stor praktisk förändring, och det kommer ju till exempel krävas mer personal från Sveriges sida. Ann Linde sa att man ska tredubbla den svenska NATO-delegationen till uppåt 60 personer. Och sen så betyder det också att man flyttar rent fysiskt över gatan här från det gamla högkvarteret som NATO var i tidigare, över gatan till det här nya, riktiga högkvarteret så att säga.
Och nu öppnas då för ratificering, eller godkännande kanske man kan säga då, i de här 30 medlemsländerna. Kommer det här bli några problem eller kommer det att flytta på nu?
Ja, det är ju frågan om. Det är ju helt klart så att det finns ett starkt stöd för Sverige och Finland bland NATO-länderna, och det är vissa länder som nästan tävlar nu sinsemellan för att bli den som först ratificerar, det vill säga godkänner i sitt nationella parlament Sveriges och Finlands medlemskap. Och vi hörde till exempel att Kanada och Danmark skulle kunna rösta om det redan idag. Vi har hört att Estland skulle kunna göra det imorgon. Men den stora frågan blir ju framförallt, hur kommer det turkiska parlamentet ställa sig? Och det är ju särskilt det som blir blir det avgörande. Mm.
Men hur ska det här gå till? Du nämnde röstning här.
Ja, rent praktiskt så går det till så att processerna ser lite olika ut i olika NATO-länder. Men man skulle kunna beskriva det som att alla 30 medlemmar inom NATO, deras nationella parlament, måste godkänna Sveriges och Finlands anslutning till NATO. Mm. Och sen när det väl är gjort, ja, då ska också de här underskrifterna deponeras i Washington. Och först då, när alla 30 underskrifter finns i Washington i USA, så är Sverige och Finland medlemmar.
När kan det här ske i tid?
Tidigare, vi hörde till exempel Jens Stoltenberg säga idag, NATOs generalsekreterare, att förra gången så tog det ungefär ett år. Man räknar nu med att det kommer gå lite snabbare, men vi pratar ändå om ett antal månader kommer det ta.
Ja. Turkiet lyfte ju sitt veto vid NATO-toppmötet i Madrid förra veckan. Alltså, hur är läget i den frågan nu?
Lite osäkert skulle jag ändå säga. Det finns en uppgörelse nu, en så kallad avsiktsförklaring mellan Sverige, Finland och Turkiet. Och där nämner man att man ska ha ett ökat samarbete mot terrorism. Framförallt Sverige ska till exempel inte ge stöd till kurdiska YPG i Syrien eller den politiska grenen PYD. Men man får ändå säga att det här avtalet har tolkats olika av de olika länderna. Och vi hörde ju också från Turkiets president Erdogan på NATO-toppmötet i Madrid förra veckan att han ser det som ett löfte om att Sverige skulle lämna ut 73 turkiska medborgare som Turkiet klassar som terrorister. Och det är ju inget som man från svensk sida, som en svensk politiker, kan inte ge sådana löften, utan det man säger från Sveriges sida, det är att vi kommer följa det här avtalet och ja, vi ska samarbeta kring terrorism, men just när det gäller utlämningar så är det ju myndigheter i Sverige som beslutar om det enligt svensk och internationell lag. Och det ska fortsatt gälla. Så att det är inte ett politiskt beslut med utlämningar. Och det är ju frågan som man får ställa sig då. Jag kommer detta räcka för det turkiska parlamentet för att de ska säga ja till Sverige och Finlands ansökningar? Och det vet vi inte än.
Nej, för de kan i praktiken stoppa Sverige och Finlands NATO-medlemskap.
Ja, det kan de. Alla NATO-länder, alla 30, har ju ett veto så att säga. Så om ett land, till exempel Turkiet, om deras parlament inte röstar ja, ja, då kommer Sverige och Finland inte med. Sen så får man ju säga att det är ju helt klart så att det finns en stor press på Turkiet från andra NATO-länder, stora NATO-länder som USA till exempel, att de ska säga ja. Och de har också formellt bjudit in även Turkiet och deras ledare, och har ju bjudit in Sverige och Finland till alliansen, och deras ambassadör har nu signerat det här, undertecknat anslutningsprotokollet. Så att så sätt så är pressen stor på att Turkiet förr eller senare kommer säga ja.
Mm. Nu när vi har det här anslutningsprotokollet då påskrivet av de 30 medlemsländerna, vad innebär det då för Sveriges säkerhet?
Ja, alltså framförallt så betyder det ju det som vi hörde Ann Linde säga om den här praktiska förändringen, att man mer får delta i NATOs arbete, men man har inte rösträtt, så att säga, man är inte med och fattar beslut. Just för säkerheten så betyder det egentligen inte så mycket, utan vi befinner oss i ett läge, Sverige och Finland, där, som man brukar beskriva som en ganska sårbar situation, där man har ansökt om medlemskap i NATO, men vi är inte formellt medlemmar, vilket betyder att vi täcks inte av den här avgörande artikel 5 om det kollektiva försvaret inom NATO. Däremot så har ju både Sverige och Finland fått säkerhetsgarantier från en rad olika NATO-länder, men icke desto mindre så är det en sårbar period fram tills dess att man är formell medlem, och det är vi inte än.
Det här undertecknandet som skedde idag på förmiddagen, protokollet som signades av de här 30 medlemsländerna, det är historiskt, säger statsminister Magdalena Andersson. Håller du med om det?
Ja, det är många som säger att det är historiskt. Vi har hört det från Jens Stoltenberg och utrikesminister Ann Linde till exempel. Och det är klart att det är ett historiskt steg skulle jag säga. Det är ett stort och viktigt steg mot medlemskap i NATO, men varken Sverige eller Finland är riktigt där än. Vi har inte kommit över mållinjen, och det är ju när vi blir formellt medlemmar i NATO som är det verkliga historiska beslutet.
Tack så mycket, Andreas Liljehed, den Bryssel-korrespondent. Ja, men fundera lite grann på vad du gjorde igår. Hur mådde du? Skrattade du? Lärde du dig kanske något nytt? Var du ledsen eller var du till och med arg? Ja, precis de där frågorna om känslor, det har människor i över 100 länder fått svara på i en ny undersökning som Gallup har gjort. Och då blir man ju nyfiken och vill veta, var hittar man egentligen de gladaste och de argaste människorna? Martin Svenningsen, radions utsända i Istanbul. Hallå!
Talar du med mig eller?
Va? Ja, det gör jag.
Alltså, har du inget bättre för dig än att sitta där och ropa över hela Europa på mig? Alltså, jag har viktigare saker att hålla på än svara på dina tramsiga frågor, skulle jag reagerat om jag hade varit statistiskt riktig. För att jag är faktiskt på ett av de ställen i världen som enligt den här undersökningen är argast. Ja. Det är Turkiet. Kommer på andra plats, bara 1%. Argare är de i Libanon. Rätt sorgligt, va?
Ja, märker du av det?
Nej, det är svårt att säga. För att när jag kommer så då tycker jag nog de flesta är glada och trevliga. Men man får nog fundera på var den där ilskan tas ut någonstans. Jag tror inte att det kanske är så att de tar ut det på mig, på mannen på gatan direkt. Men man får, om man sätter lite större perspektiv, så är det ju klart att det finns mycket för de här länderna som inte är roligt. De har det besvärligt. Libaneserna till exempel, de har ju otroligt dålig ekonomi och korruption och hela den här explosionen i hamnen för ett par år sedan. Och Turkiet upplever 70% inflation och hög arbetslöshet. Det är klart att man blir arg om man har det på det sättet. Så att man får nog respektera den här undersökningen på det sättet och sätta det i ett annat perspektiv bara än att de går runt och förbannade på varandra. För så uppfattar jag inte riktigt att det är.
Mm. De där glada då som har svarat på att jo, men igår så var jag glad. Var hittar vi dem?
Ja, men vi kan börja med att säga vilka som inte är så arga. För det är nämligen finnarna. De är minst arga i världen. De uppger att ja, det var nästan ingen som var förbaskad igår överhuvudtaget i den här undersökningen. Och gladast är man då, märkligt nog, i Honduras. Där sa 90% av alla, alltså 9 av 10, sa att de skrattade ordentligt igår. Och i Indonesien var ungefär lika mycket. Och här kommer tyvärr Turkiet också väldigt dåligt. Vi är näst sämst här i Turkiet på att skratta. Det är bara en tredjedel av alla turkar uppgav att de log eller var glada igår. Och absolut sämst är det ju då i Afghanistan. Där är det ju inte roligt alls. Där var det bara 18% som sa att de hade skrattat de senaste dagarna. Lite sorgligt.
Mm. Du, var hittar vi Sverige någonstans? Jag var knappt fråga det här nu.
Ja, men Sverige hittar vi någonstans rätt högt upp på de här listorna. Man kan konstatera att 1 av 10 svenskar uppger att de var arga igår. Och 2 av 10 svenskar uppger att de var ledsna. Sen har vi lite sämre när man kommer till såna här saker som stress och sova bra eller dåligt. För var tredje svensk har uppgett i den här undersökningen att man kände sig stressad eller kände sig att man har sovit dåligt de senaste dagarna. Så att 100% är bra är vi ju inte riktigt på det sättet. Å andra sidan så kan vi ju konstatera att 96%, nästan varje svensk, känner att de blev behandlade med respekt.
Ja, men det
de senaste dagarna. Och det tycker jag är jättefint. Ja. Och där är det tycker jag är en siffra vi kan ta till oss verkligen.
Ja. Du, den här rapporten visar ju också att människor blir oroligare, sover sämre, är stressade som du nämnde och sådär. Och det är också ett nytt tråkigt rekord i Gallups historia.
Ja, sen man började genomföra Gallup-institutet, ska vi säga, det är ju ett väldigt högt anseende på det institutet. Det är ju faktiskt grundat av mannen som heter Gallup, som är mannen, amerikanen, som började med hela det här. Och man konstaterar att 28% av världens befolkning, alltså nästan var tredje person och mer än var fjärde, har under senaste åren liksom känner sig dystra, känner sig mer stressade och mår lite sämre. Inte är lika glada, och det är den sämsta siffran sedan den här undersökningen startade. Och det tyder ju på att världen är inte så rolig just nu. Och då vill jag poängtera att den här undersökningen kom nu, men den baserar sig på resultat och undersökningar som man gjort över 100 länder före kriget i Ukraina. Mm. Och det är kanske därför vi inte hittar Ukraina till exempel så högst upp på listorna som de kanske kommer att vara nästa år.
Du, när du har tittat på den här långa listan med alla känslor och alla länder och sådär, var det något som stack ut som du reagerade på?
Jag reagerade på vilka som var mest utvilade. Det är du.
Vilka är det?
Det är faktiskt de som bor i Indonesien. Jaha. De uppger att de är de mest utvilade. Har du sovit gott? Ja, det har 86% Alltså mer nästan var 9 av 10 indonesier anser att de har fått en god nattsömn, och samma i Malaysia och Mongoliet. Och här kommer ju mitt grannland här nere, eller ja, inte riktigt, men bra nära, libaneserna, de sover för jäkla dåligt. Och även turkarna är det bara varannan som påstår att de sover bra.
Ja. Martin Svenningsen, radions utsände i Istanbul. Nu kan jag bocka av då att jag både är glad och lärt mig något nytt idag faktiskt. Det är väl bra?
Ja, det är bra att man lär sig nya saker.
Ja, det är det. Stort tack Martin, ha det så bra. Hej! Det är Sven Ingvars med Framåt som du hör i P4 Extra. Vi ska ta oss tillbaka till Almedalen och Gotland. Där finns nämligen Erik Blix, och han gästas av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Det gör han efter de lokala nyheterna som kommer nu.
Nu fortsätter P4 Extra.
Ja, och ni kan rutinen vid det här laget. Vi pratar med partiledarna under Almedalsveckan i Visby. Vi sitter under pilträdet i P4 Extras lilla specialstudio här strax utanför ringmuren. Och här sitter också Ebba Busch. Välkommen hit.
Ja, men tack så mycket.
Och du får samma fråga som alla andra har fått. Vilken kaka vill du ha? Det finns kanelgifflar, det finns saffranskaka och kardemummakaka och den så kallade dammsugaren.
Ja, alltså jag tänker det mest radioanpassade i det här läget är kanske ändå giffen. Men jag är väldigt sugen på den här kardemummahistorien.
Ja, jag tänker inte hindra dig vare sig det ena eller
nej,
andra.
Nej, men är den torr den?
Ja, alltså den ska ju vara lite torr och knastrig. Va?
Men då tar jag kardemumman för liksom för sen och så tar jag den här för nu. Kan man göra så?
Ja, det kan
är det en bra lösning?
Ja, vi ska hälla upp kaffe åt dig också. Eller vill du förse dig själv ur termosen?
Vi ska se om det här går.
Ja. Nu medan du gör det, häller upp ditt kaffe, så ska du svara på frågan. Vilken fråga är viktigast i politiken just nu?
Ja, men just nu så är det att få till ett regeringsskifte för att få ordning på vården helt enkelt.
Ja.
Det är svensk sjukvård, ett postkodlotteri, men det behöver inte vara så. Vi kan göra som Norge och Danmark. Lägg ner regionerna och få ett nationellt ansvar. Det är det viktigaste.
Det ska vi prata om alldeles strax, för det är Ebba Busch som är vår gäst i P4 Extra under pilträdet i Visby idag. I P4 Extra sändning från Visby i Almedalsveckan så har jag Ebba Busch här i intervjustolen i trädgården. Vi har fått en slurk kaffe och du har knaprat lite grann på en kaka. Och så sa du att den viktigaste frågan i politiken idag, det är vården och att skrota regionerna. Varför blir det bättre vård om staten är huvudman?
Det är bara att titta på verkligheten. Sverige har superlånga vårdköer, Norge har det inte, Danmark har det inte. Och de hade ju den här typen av liknande vårdorganisation som Sverige har, det som många fortfarande kallar landsting som idag heter regioner. Vi har 21 olika självstyrande. Det blir väldigt plottrigt. Personalen kommer i kläm, patienterna kommer i kläm och man klarar inte av att få ut mesta möjliga vård till de som behöver den mest när den är så decentraliserad helt enkelt och ingen från nationellt håll riktigt bryr sig om helheten.
Kommer ert förslag, hur det nu utformas, att innebära att undersköterskor, barnmorskor och andra i vården får bättre löner också?
Ja, men det måste kombineras med en regering som också bestämmer sig för att långsiktigt satsa på lönerna. Och det har vi också gått ut med, så att det inte bara att förändra grundorganisationen utan också då säga att nu ska vi långsiktigt sett prioritera löneutvecklingen och inte då bara ingångslönerna för vården, vårdpersonalen, utan primärt hur den utvecklas över tid och att vi kan komma bort ifrån alla bemanningsföretag som många gånger urholkar finansieringen av vården i andra änden.
Men kan du alltså generellt lova bättre löner?
Ja, därför att vi har valt att prioritera det i våran budget och presenterat det som en del av våran äntringsplan för vården som vi kommer att prioritera.
Och varifrån kommer de pengarna att tas?
Ja, men det handlar ju primärt om omprioriteringar i budgeten. Mm. Därför att när man då har det styret som man har nu av vården, ja, men då äts ju mycket av vårdens resurser upp istället av då bemanningsföretag och dyra lösningar där. Då äts den upp i form av att 12 000 sjuksköterskor har valt att lämna vården därför att vården inte fungerar. Och det i sig innebär ju också väldigt stora fördyringar.
Mm. Kan det bli mer eller mindre av privatvård om staten är huvudsaklig huvudman?
Det är egentligen inte det som är frågan alls i vårat förslag. Så att vi det väldigt uppskattade Sankt Görans sjukhus i Stockholm till exempel. Det, vi har inga planer på att lägga ner det. Det är inte ett förstatligande, utan det är ett statligt huvudansvar. Och har man en populär, vi vill ju snarare att det ska vara möjligare, bli lättare för enskilda läkare att öppna egen låda, som det heter. Alltså, det här husläkarsystemet som är en viktig landsbygdsfråga. Så att, trots att vi får ett nationellt ansvar, ändå kan få en mycket närmare vård skulle jag säga, och fler förlossningsenheter runt om i landet.
Delmos, myndigheten mot segregation, kom nyligen med en rapport om att segregationen ökat mellan åren 2011 och 2020. Allt fler människor bor i det vi kallar socioekonomiskt utsatta områden. Samtidigt ökar också antalet områden med mycket goda ekonomiska förutsättningar. Vi ser en klyfta. Klyftorna ökar och har gjort det oavsett regering. Vad vill ni göra för att minska klyftorna?
Det är egentligen det som hela mitt tal idag handlade om. Att värna möjligheten till svenssonliv för fler. Och att vägen till det vi ibland kallar för de tre vena, villa, Volvo, Vove, ska det vara möjligt för fler. Och en konkret sån sak, det handlar ju om möjligheten att kunna köpa sin egen bostad. Där föreslår vi dels ett autobospar som premierar att man automatiskt sparar till sitt boende, och så får man välja aktivt om man då inte vill att pengar går till sparande. Men det andra handlar om då, ja, ett startlån för de som köper sin första bostad. Det är många andra länder som har det, Sverige har det inte. Och det gör att många av de som då inte har den där kontantinsatsen, inte sitter på det där startkapitalet via rika föräldrar eller andra, de har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vårt förslag kan parera det.
Du pratar om att köpa sin bostad, men för många är ju insteget på bostadsmarknaden en hyresrätt, och därtill en billig sån. Vad vill ni göra för att öka antalet billiga hyresrätter för de som faktiskt kanske inte alls har en möjlighet att betala någonting?
Ja, men jag skulle säga att vi riktar in oss på att allt fler ska få möjlighet att äga. Det är alldeles för många som borde kunna köpa sin egen bostad med KDs politik, som idag inte gör det därför att vår politik inte är verklig, som bor i hyresrätter. Och då kan ju de hyresrätterna frigöras för andra som behöver hyresrätter som en mellansteg eller av olika anledningar behöver ha det under en period.
Men förstår jag det rätt, är det inte bra med att bygga fler hyresrätter, och särskilt kanske småbilliga sådana, som ett insteg på bostadsmarknaden?
Jag menar att det har varit alldeles för stort fokus på att bygga hyresrätter, och att egentligen ösa mångmiljardbelopp på att bygga hyresrätter, där många gånger det är då det är byggbolagen som många gånger har gjort megavinster på att staten öser in skattemedel. Och det har plötsligt då vänstern inga problem med, medan man har problem med det inom andra områden. Jag menar att det där blir lite skevt, samtidigt som man inte har någon lösning för hur den som idag inte sitter på mycket pengar ska ha möjlighet att äga sitt eget. Mm. För det är det som är möjligheten framåt för fler, att inte kunna bli beroende av då en hyresrätt. Annars så menar jag att man cementerar folk där man är idag, istället för att fler kan göra en klassresa, fler kan bli en del av den breda medelklassen och få leva det där så kallade svenssonlivet då.
Ja, är svenssonlivet det enda livet som är värt att leva, höll jag på att säga? Det finns väl många alternativ till villa, Volvo och Vove som kan vara aktuella, eller?
Absolut, och det handlar ju inte om att jag själv kör ju inte ens en Volvo, om vi säger så.
Det finns andra bilar, kan jag säga.
Ja. Exakt, det är viktigt. Ja. Nej, men utan det är ju ett koncept, det är ju egentligen en berättelse om det strävsamma Sverige, där gör man sin rätt, ja, då kan man också lita på ett tryggt och trivsamt liv, att den möjligheten finns för alla. Och den menar vi, den är hotad nu när sjukvården inte riktigt levererar som den ska, många utsätts för brott och otrygghet i sitt område, och det har blivit så otroligt dyrt att vara svensk. Det här måste vi ändra på, det har vi en skyldighet att ändra på.
Mm. Är det här med svenssonlivet, är det verklighetens folk 2.0 för Kristdemokraterna?
Absolut, om inte, i den mån vi inte har levererat 2.0 och vi är inne på 4.0 nu. Men det är klart att det är det, och det spelar ingen roll om man heter Ahmed eller Anna. Det här handlar om just möjligheten för svenssonliv för alla. Och sen kan du fylla det med vad du vill, men det ska vara tryggt och trivsamt, och man ska kunna lita på att politiken levererar sitt och prioriterar hårt där.
Ebba Busch är min gäst i Almedalens Visby idag. Vi ska strax prata mer. Snygga stråkar där på slutet. Ja, Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Ebba Busch gillar den låten, eller framförallt din dotter gör det tydligen.
Ja, det stämmer bra det. Vi kan vartenda ord, vartenda yl i den här låten kan vi.
Nu kör vi vidare här med någon liten snabb ja och nej-fråga. Göran Persson eller Magdalena Andersson?
Göran Persson.
Ja, du var ju en antingen eller-fråga naturligtvis. Varför det?
Men han fick ju mer gjort. Jag har väldigt stor respekt för Magdalena Andersson. Gillar att hon ändå kan förklara varför hon gör A istället för B. Men jag tycker... Göran Persson fick mer gjort. Jag tycker att det har varit väldigt mycket av vänta och se med den här regeringen. Många lastar ju Stefan Löfven för det, men det är ju Magdalena Andersson som jag ser det som har varit hjärnan bakom Stefan Löfven de här 8 åren.
Mm. Nu tar vi en ja-nej-fråga. Ja eller nej. Ska aborträtten grundlagsskyddas?
Ja.
Varför?
Nej, men det här är en fråga som behöver utredas och det tar ju ganska lång tid. Det ska beredas. Det är svårt med grundlagsändringar, kräver ett riksdagsval emellan. Men vi är öppna för det här därför att det är djupt problematiskt när man får den typen av diskussion som man har i USA till exempel. Och då är det lätt att tänka att det kanske inte behövs i Sverige därför att vi har ju den lagstiftning vi har och 8 av 8 partier är för svenska abortlag. Men vi är öppna för att det ändå ska vara grundlagsskyddat för ifall opinionen skiftar att det inte ska vara någonting som kan ändras väldigt lättvindigt.
Hur reagerade du då när USAs högsta domstol upphävde den så kallade Roe mot Wade och numera låter delstaterna avgöra huruvida abort ska vara tillåtet?
Vi har ju sett att det här har legat i farans riktning. Vill man nyansera debatten lite grann, vilket man ju ibland absolut inte vill, men om vi kostar på oss det nu, så kan man ju också säga att det här gör ju egentligen att USA rent lagstiftningstekniskt hamnar i paritet med Sverige. Det vill säga, det är inte i grundlagen. Det är inte en högsta domstol som har fattat beslut om detta, utan det är de lagstiftande församlingarna som sätter vad det är som ska gälla vad gäller rätten till abort. Men i USA så får ju det här just nu förödande konsekvenser för väldigt många kvinnor i väldigt många delstater.
Är det här fortfarande en känslig fråga för många kristdemokrater?
Nej, det skulle jag inte säga faktiskt.
Det tror du inte?
Nej, eller jag är ju partiledare för mitt parti och jag känner kanske fler kristdemokrater än de flesta. Mm. Men däremot så är det en viktig fråga att man inte behandlar den lättvindigt. Och det är ju anledningen till att vi har använt mycket fler nyanser när vi har pratat om de här frågorna jämfört med många andra partier till exempel. Men den linje vi har kring aborträtten, den la ju redan Alf Svensson, den har hållit över Göran Hägglund och den har definitivt hållit under min tid som partiledare i över 7 år nu.
Så när kan vi ha ett grundlagsskydd?
Ja, det finns ju de som har räknat på det och säger att runt 2027 skulle vara en rimlig tidsgräns. Och det är ju anledningen till att jag har sagt att det är viktigare nu att vi visar att aborträtten i Sverige är inte hotad. Vi är 8 av 10 som... 10 partier i Sveriges riksdag, det är vi
ingen
inte.
Aning,
8 av 8 är vi. Jag sa det i morgonens första intervju så det kanske passar att jag säger det i dagens sista intervju också. 8 av 8 partier som står bakom svensk abortlagstiftning, den ska vi inte röra. Men vi får heller inte ha en abortdiskussion i Sverige som skymmer där de riktigt stora kvinnorättsfrågorna i en svensk kontext står på spel. Kring de 27 anmälda våldtäkter som sker varje dag ifrån kvinnor. Kring det stora antalet kvinnor som inte har en fungerande förlossningsvård. Att vi har kvinnor som är dubbelt så mycket mer sjukskrivna jämfört med männen. Och vi har ingen plan för att åtgärda de sjukskrivningstalen. Där kan vi verkligen prata kvinnorättsfrågor som hamnar helt i skymundan när vi hamnar i metadebatt i Sverige om vem som är för eller mot aborträtten tillräckligt mycket när den faktiskt inte är hotad i Sveriges riksdag.
Johan Persson nämnde skolan som den viktigaste politiska frågan just nu. Mm. Inte minst för att motverka att unga hamnar i brottslighet och gängkriminalitet. Håller du i grunden med om det?
Ja, men vi säger ju att grunden för det främsta värnet mot gatans våldsamma värderingar, det börjar i familjen, inte i skolan. Så att vi är ett hack före liberalerna kan man säga där i den frågan. Men det är klart att skolan är också väldigt viktig och den är tungt överadministrerad i Sverige där många lärare upplever att man inte har tillräckligt med utrymme och tid att se varje enskilt barn för få kringresurser som möjliggör att lärarna kan lägga mer tid på att möta just eleverna. Och ett av våra viktigaste förslag där, det handlar ju om att den som stökar och stör i klassen, den personen behöver kunna lämna. Och att vi då prioriterar elevhälsan i mycket större utsträckning. Det ska gå att få kontakt med elevhälsan varje enskild dag. Och jag tror att det är viktigt led i att kunna få bukt med den stora ohälsan som är bland många av våra barn och unga.
Han vill också ha en reform när det gäller friskolor och vinstuttag. Det behövs en ny syn på det där och en reglering av vinstuttag i friskolor. Håller du med om det?
Men jag tror att det är bra om borgerligheten tar ansvar för att förvalta och förfina friskolereformen. Det är bra att man kan välja vilken skola man vill att ens barn ska gå på. Man ska inte kunna göra hur höga vinster som helst. Då är någonting fel. Det ska inte gå att göra höga vinster på svensk skola.
Så någon form av vinstbegränsning är ni med på också?
Ja, men, och jag tror att man primärt reglerar det inte genom att sätta stopp för vinstuttag utan genom att reglera nivån på kvaliteten och uppföljningen. Men man ska komma ihåg att återigen så är det här en fråga där vänstern använder det här, tycker jag, som avledningsmanöver för att egentligen skyla över att man inte har någon plan för att lösa alla de andra problemen i skolan. 26 av 28 utav de skolorna där eleverna klarar sig sämst är kommunala. Vad är lösningen för dem? Det löses inte med den här vinstdebatten.
Du, Ulf Kristersson sa till mig i sin intervju här att skälet att hålla Sverigedemokraterna utanför själva regeringen är att de saknar erfarenheten. Ännu så länge har vi ju inte sett att Liberalerna har en självklar plats i regeringen heller. Varför får i så fall inte Liberalerna vara med i regeringen? De har ju regeringserfarenhet och är dessutom vana vid att samarbeta med er.
Ja, vi har inte sagt nej till det och jag tycker, vi verkligen understryker det. Jag tycker att det är kanonbra att det går så bra för Liberalerna nu och att de verkligen har landat, börjar landa ner mer och mer tillbaka hemma i borgerligheten där de hör hemma. Det var ett väldigt stort och avgörande beslut som nu också gör att Ulf Kristersson har rejäl chans att faktiskt bilda regering och byta ut den socialdemokratiska. Det är ju väldigt jämnt i det här valet nu som det ser ut.
Samtidigt har ju de borgerliga partierna gjort en resa här när det gäller Sverigedemokraterna. Det har Kristdemokraterna också gjort på något sätt. För några år sedan sa du i en intervju i Amelia att du aldrig skulle kunna tänka dig att förhandla med ett parti vars företrädare skrattar åt skämt om döda judar. Nu är du där och förhandlar med det partiet. Vad har förändrats?
Dels så tycker jag att vi har fått väldigt tydliga och kraftfulla avståndstaganden ifrån den typen av ageranden och beteenden. Men framförallt, det finns ju fortfarande delar som vi har fog för att kritisera. Och min gamla kritik, det är inte så att jag har lämnat den eller inte står för den. Men vi har ändrat syn på, det gjorde vi ju 2019, i att vi måste kunna förhandla med alla partier och nå konsensus och breda uppgörelser utan att bruka våld på våra värderingar.
Idag har du i den här intervjun berömt Göran Persson för att han var konsekvent och fick saker gjorda. Tidigare har du nämnt att Nooshi Dadgostar var duktig när hon fullföljde misstroendeförklaringen. Min sista fråga är inte du lite vänster, Ebba Busch?
Jag är kristdemokrat. Man är inte så besatt av det här med höger och vänster. Man vill bara få saker och ting gjort.
Tack så mycket för att du fick saker och ting gjorda här i intervjun och kom hit och svarade på mina frågor. Vi säger tack och hej till Ebba Busch och ja, P4 Extra fortsätter väl en liten stund. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien. Elle a, elle a, elle a, elle a. Elle a,
Kate Ryan med Ella Ella som avslutar P4 Extra idag. Tekniker var Victoria Ottosson och Tova Östman. Producent Anna-Karin Gustafsson Norén och Thomas Björklund. I redaktionen hade vi även Helene Ling, Christian Erskog och Erik Blix. Och imorgon, ja, då är vi tillbaka med P4 Extra igen. Då möter Erik Centerns Annie Lööf och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. P4 Extra imorgon alltså. Sarit Monastyrsk heter jag. Önskar dig en trevlig eftermiddag. Ha det gott. Hej!